är rätt krigare som får den platsen de behöver.
Man har fått rätt kalv. Man fick inte en rekryteringskriga som man inte behövde, utan man fick en lönsam köttkorsningskalv istället.
Och den hälsoeffekten har vi ju märkt liksom vid första semineringen, att det är en helt annan första kalvar att seminera.
Så, nu kan du stänga.
Det är så... Det är så stor, det är så många här.
Ja, ändå så är vi en kort nu.
Ja, det är kärp, så jag har varit
länge. Du lyssnar på Kopodden och den här gången ska vi bege oss till Lövåsa gård i Götene, Västra Götaland. De bedriver ekologisk mjölkproduktion med 400 mjölkkor som mjölkas i 7 robotar. Och på gården finns det också 12 heltidsanställda. Gården brukar 1100 hektar åkermark och har även faktiskt en svinproduktion i verksamheten. Lövåsa drivs av Dag Arvidsson och Emilia Astrenius. Och det är just Emilia som vi kommer prata med idag. Det är fokus på avelsarbete i de kommande avsnitten av Kopodden. Och vi pratar med Emilia eftersom hon just är nytillträdd avelsansvarig. Emilia och Dag driver gården tillsammans och är inne i ett pågående och gradvis generationsskifte där Emilia så småningom kommer att ta över från sin tidigare chef. Om du vill veta mer om det här generationsskiftet så kan du läsa om det i tidningen Husdjur nummer 2 från 2022.
Jag själv började ju att jobba på Lövåsa 2013 och har varit anställd här sedan dess i princip. Det var nu för 4 år sedan. Ja, det var 4 år sedan. En sommar vet jag. Så jobbade jag och Dag tillsammans en helg och han frågade om jag ville komma in på kontoret. Och då hade han läst i sin tur en artikel kring ägarskifte utanför familjen. Dag själv har ju barn, men ingen som är intresserad av att ta över driften som det ser ut idag. Och då har han funderat lite på hur olika vägar kring hur man kan göra ett skifte på andra sätt. Och då kom han att tänka på mig och frågade mig om jag var intresserad. Så det vart ju hem och nypa sig själv i armen och ta ett allvarligt snack med familjen hemma. Och enligt den artikeln han läste då så bygger det ju väldigt mycket kring att driften ligger i ett aktiebolag och att det är aktieandelarna man skiftar över tid. Och att de första åren består av att man är skyldig den huvudaktieägaren en revers för sina andelar. Vilket gör också att vi inte är beroende av bankväsenden i form av kapital, utan det är någonting som vi själva då kan sköta via bolaget. Och det här är ju en plan på 10 år, är tanken. Och att vi värderar aktieandelarna för varje år som går så att de är enligt praxis. Och ja, det är på den vägen det är.
Och det har väl också råkat sig då lite så att det också blev en liten uppväxling här på gården?
Ja, och det har ju Dag sagt själv också att det, när man vet om att det är en ny generation som kommer in så blir man ju taggad. Och jag är ju inte den som bangar heller när det kommer till nya idéer. Så för förra vintern så började vi titta till exempel på våra sinkor som vi inte riktigt var nöjda med, som var placerade i mjölkstallet. Att bygga en helt ny avdelning för just sinkorna då, ute i Ungersladugården. Och då blev det en liten synergieffekt i det att de platserna som vi fick över då i mjölkstallet genererade i en till robot. Så det har vi hållit på med under 2022. Vi har ju byggt som sagt den nya Sinko-avdelningen och även satt in en robot sedan i september här nu då. Och nu är ju det i faggorna också att byta ut våra A4 mot nya A5 här i februari.
Stallet. Kan du berätta lite hur ni tänkte där?
Ja, vi blev ju väldigt inspirerade av ett forskningsprojekt som bygger på att man grupperar sinkorna beroende på vart de ligger i sin sintid. Och det kallas ju far-off, dry-off och close-on-grupp. Och den är ju egentligen foderbaserad, vilket gör att man kan anpassa foderstaten utefter var kon är i sin sintid. Far off, det är ju avsidning. Där har man en ganska tuff halmbaserad foderstat. Och den ska de ju enbart ha 3-5 dagar. Sen flyttas de över till far off, där de också får en foderstat som är baserad ut efter vart de ligger i sin tid. Och sen är det close on som de flyttas till 3 veckor innan kalvning, där fokuset är på kabbvärdet för att hon ska kunna utsöndra kalket i skelettet och att det inte ska bli en för stor kliv till mjölkfoderstaten sen.
Har ni märkt av redan nu några positiva effekter på sinkorna?
Det är lite tidigt att säga än så länge. Och dels har det ju varit en del jobb att få till nya rutiner också i teamet. Och få dem flyttat rätt och hur vi ska tänka. Så att vi hullbedömer, kollar läget efter kalvning. Så får vi se helt enkelt. Det är nog för tidigt att säga än så länge.
Det kommer ju vara fokus på avel i de kommande avsnitten. Och Emilia är rätt ny på posten som avelsansvarig.
Det är jag som har tagit över den biten efter Marianne Arvidsson som slutade här i somras, som var våran stallförman. Så jag har tagit emot ett väldigt gediget arbetsarbete från henne och fortsatt i samma spår väldigt mycket. Jag har ju alltid tyckt att det har varit superintressant med avel. Och framförallt nu när vi har helt andra tekniker för att just bedöma genetiska linjer och vad fort det går också kring vad man tycker är en bra ko. Det går ju alltid trender i avel, så är det ju. Men syvende och sist så behöver man verkligen analysera sin egen besättning för att hitta vad riktlinjer för ens egen avel är. Ja, men det är just det, vad är en hållbar ko? Och vilken ko fungerar i våra stallar? För jag lever ju på tesen att det är ju så fruktansvärt individuellt beroende på vilka förutsättningar man också har på gården. Vissa tycker det är intressant att ha med stora djur som kan äta mycket och mjölka mycket. Andra tycker att det är viktigt att de lever länge och har en bra juveklass. Man måste verkligen själv hitta de här 4 största kriterierna för att det ska fungera. Och som sagt, Marianne har ju lärt mig väldigt mycket kring aveln och hur hon har tittat på djuren och vad vi själva tycker är viktigt också för Lövåsa. Så jag har inte ändrat jättemycket, men har ju fått en helt annan bild av varför vi har bedrivit den aveln vi har. Så ja, det är hur hittar jag de bästa spelarna i min laggård? Mm.
Men vad är en hållbar ko för er då?
Ja, för mig så ser jag ju det som att en ko ska ju sluta med flaggan i topp. En hållbar ko är också de här som också lever längre, är starka. Det är en ko som är osynlig. Alltså det är en sån här man upptäcker, oj nu är det dags att seminera, oj nu är det dags att sina. Det är direktivsundersöka också självklart. Men att det är en ko som man inte är så mycket handpåläggning på. Hon sköter sin grej. Och som man inte hittar på samma sätt i datorn. Idag så är det ju jättemycket statistik som samlas in och data som man hittar i Horizon-programmet. Och om den kon inte dyker upp på det sättet så är hon ju riktigt bra. Som sagt, att det är en ko som ska hålla i våra stallar och leva länge. Det tänker jag är en bra ko. Och sen mjölka mycket, självklart. Men i slutändan så är det ju det här med mjölk minus foder. Jag tror många fokuserar väldigt mycket på att mjölkmängden ska vara mycket, fast då kanske hon också äter ganska mycket också.
Något som gården var tidiga med att använda är simherd. Med simherd kan våra avelsrådgivare tillsammans med er lantbrukare göra analyser för framtiden i mjölkbesättningar. Men jag ska låta någon som vet bättre än mig att förklara.
Jag heter Pauline Annerstedt och jag är avelsrådgivare i Västerbotten. Stimherd är ett program där man kan göra olika framtidsprognoser. Vilken nivå av könssorterade doser man kan använda, hur mycket köttras man kan använda. Dels så kommer det visa hur djurförsörjningen, djurflöde kommer bli i framtiden när man gör olika val. Man kommer också förbättra avelsarbetet genom att lägga X-vik på en viss del av sin besättning och köttras på en annan del av sin besättning. Så det blir lite av en så här framtidsspaning Vad kan jag göra och hur kommer det slå ut på besättningen? Och man sätter också pengar på de här olika resultaten som visar sig i prognosen. Man matar ju in alla möjliga nyckeltal. Allt från dräktighetsresultat till sjukdomsfrekvens, avkastning och sen såklart mjölkpris. Pris på förmedlingskalvar eller slaktdjur. Så den är väldigt specifik. Simhud är väldigt specifikt på gårdsnivå. Man får spana in i framtiden på sätt och vis.
Mm. För det här är också någonting som ni avelsrådgivare använder av och som ni använder när ni jobbar tillsammans med gården. Att så här, hur skulle du säga att ni använder er av det här verktyget?
Det beror nog på vilken gård man är på och vad de uttrycker för behov. För det så är avelsframsteget det viktigaste. De vill nå nästa nivå. Och sättet att göra avelsframsteget är att använda X-kvik på sina bästa djur. Och förhindra att de sämsta får en kvikar. Så i de besättningarna så använder vi simhörd för att hitta rätt nivå av X-kvik och kött. Så att det fortfarande blir tillräckligt mycket rekryteringskvigar. På andra gårdar är mer djurflödet som är det stora bekymret på kort sikt. Man är orolig, man får för mycket tjurkalvar till exempel. Mjölkraskjurkalvar som inte är så lönsamma att förmedla eller föda upp. Och då använder vi simhörd som ett sätt att hitta rätt nivå av kött. Helt enkelt. Så att man får på rätt antal kvigor framöver, i framtiden. Man räknar ut exakt hur mycket behöver jag och på vilka nivåer ska jag lägga mig då i olika i kött eller X-kvik.
Vad tycker då Emilia att Simhörd har gjort för verksamheten på Lövåsa?
Ja, men det har ju verkligen snabbat upp våra avelsframsteg något fruktansvärt ska man inte säga, otroligt. Det vi har märkt, vi gentestar ju alla våra kvigkalvar. Och i och med det så vet vi ju redan när de föds vilka det är som vi också ska ha könssorterat på och vilka som är vidare till kött. Och vi hade faktiskt avelsbedömning för några veckor sedan här nu på några utav, ja, som visade ganska högt NTM. Och avelsbedömningen visade ju att vi har väldigt fina första kalvar nu. Och det gör ju att vi kan fokusera på rätt djur. I och med det att vi också seminerar mer med kött. Det är ju 60% kött vi seminerar med här då. Och det gör vi ju enbart baserat på NTM. Mm. Var väldigt läskigt i början. Man hade ju alltid någon favoritko som man själv tyckte var duktig men hade ganska dåligt NTM-värde då. Så att det är ju verkligen ett tankesätt att man får höra att visst, den här kon är duktig men hon har en dotter, förhoppningsvis en dotter som har ett bättre NTM. Det är hon vi ska satsa på men hon är ju ändå kvar i besättningen den här kon. Så det var nog den största omställningen. Men det gör ju som sagt att de kvigorna som också blir kvar är de som får bäst plats och bästa förutsättningar för att också bli en bra ko.
Men just det att ni faktiskt gör genomisk analys på alla kvigkalvar och sen liksom tittar på de här värdena. Hur viktigt är det sen för resten av avelsarbetet?
Men det är jätteviktigt. När jag sitter och tittar på korna när det är dags för ny avelsplan så värderar jag också på vart våran lägsta tröskel hela tiden är. Och med hjälp av NTM och Horizon och liksom hur kon ser ut så får jag ju jättebra verktyg för att bedöma vart linjen ska gå någonstans och om det är någonting att satsa vidare på. Och det blir ju svårare och svårare att bedöma ut kor också har jag märkt. För nu har vi liksom kommit över en helt annan tröskel. Nu handlar det inte längre om mjölkmängd eller mjölkbarhet eller att hon har ben på det sättet utan nu är det att vi tar the next level på vad som är våran hållbara ko.
Och vad är det ni väljer på då? När ni ska liksom, även nu när det blir svårare och svårare, men vilka värden är det som är viktigast för er?
För oss i dagsläget så är det ju väldigt viktigt för oss att de har starka ben. en bra mjölkbarhet. Vad ska man säga? En stark individ på något sätt, att det ska vara lite power i henne just för att klara av lösdriften. Det är ju som sagt, vi har en stor grupp med kor. Det ska vara en självgående ko också för den delen. Så att man väger ju samman de här, och inte för stor tänkte jag säga också. Vi tycker om att de är lite mindre för att vi tycker ju att de håller mycket längre om de är utav det mindre gardet så att säga. Så ja, en funktionabel ko. Då kan mjölkmängden visst spela in, men den har inte samma betydelse som de andra parametrarna på det sättet.
Sen är ju också så här frågat, tycker ni att de här, för det här är ju liksom siffror på ett papper som man får ut. Mm. Tycker ni sen att det också stämmer i verkligheten?
Ja, men i 9 fall av 10 så gör det det. Det är ju alltid någon som man tänker, vad händer där? Men jag tänker att fotomodeller kan också få fula barn. Usch, det kanske man inte ska säga. Men det är klart att alltså gener och genkoder är ju liksom alltid en risk. Det är ju oavsett om man tittar på, jag tänker på avelstjurarna som är idag. Och det kan ju bli fel någonstans. Men 9 fall av 10 så har det ju stämt väldigt bra.
Och hur funkar det då när man faktiskt gör en simherd-analys? Vi går tillbaka till avelsrådgivare Pauline Annerstedt.
Ens avelsrådgivare tar uppgifter från kokontrollen, de fall besättningen är med i kokontrollen. För där finns all data som vi behöver, som vi matar in i systemet. Jag menar, som sagt, det är alla möjliga fruktsamhetstal, sjukdomsfrekvens, avkastning, och är man med i kokontrollen så är ju de siffrorna från kokontrollen är validerade och man vågar lita på dem. Att vara med i kokontrollen är en stark rekommendation för att det ska bli ett säker prognosen i slutändan. Vi som gör simhörd, vi matar in dem i programmet, de här siffrorna, nyckeltalen. Sen har vi en diskussion med lantbrukaren. Vill de köra endast äggsvik och kött i framtiden för att verkligen maxa avelsomstegen? Eller vill man ta det steg för steg och öka äggsvik lite grann, lite steg för steg, lite mer än vad man gör i nuläget i alla fall? Då kan vi lägga in olika nivåer av äggsvik som man vill se. Hur blir resultatet då om jag ökar från 10% äggsvik till 50% äggsvik på kvigarna till exempel? Vad händer ifall vi gör så här eller så här? Som sagt så är ju allting kopplat till ett ekonomiskt värde. Gör man på det här viset så kommer det leda till förändringar i fruktsamheten. Och fruktsamhetssiffrorna har ju ett värde på sig. Det kanske går åt fler, eller går åt fler exviktdoser till exempel. Då blir det ju ett annat pris för doserna jämfört med nuläget till exempel. Så man ser slutresultatet i förändringen, täckningsbidraget helt enkelt. Ett visst scenario eller prognos som kan bli resultatet av den här körningen. Vi kan ju visa att man får lite större utgifter om man gör på ett visst sätt, men intäkterna blir ju ännu större. Så TB blir fortfarande positivt. Och det är 45 nyckeltal som vi letar upp och knappar in.
Och då är det ju data då från den egna gården, som man vet ju att det verkligen blir gårdsspecifikt.
Exakt. Vilket förlopp är mest lönsamt att använda och vad händer jämfört med nuläget? Vi kan se till exempel att då minskar antalet överskottskvigor med så här många per år. Vi ser till exempel att rekryteringsprocenten kan förändras beroende på hur mycket exvik och kött man använder. Man jämför nuläget. Till exempel man använder 30% exvik på kvigor och 40% kött på korna. Vad händer ifall jag bara ökar på andelen kött på korna? Kostnaderna för att föda upp ungdjur är spesat här. Och har man en gård, en siffra på den. Man vet ungefär att det kostar så här många tusen att föda upp en kviga innan hon kalvar in. Så matar man ju in den siffran. Och ser att det ofta är ett väldigt stort belopp man kan spara in på att hålla koll på det där djurflödet. generellt sett så sparar man ju mycket pengar på att slimma djurflödet helt enkelt. Det är många överskottskrigar i våra besättningar och de kostar väldigt mycket pengar att föda upp. De står ju och bara gör ingenting i princip fram tills de kalvar in vid två års ålder. Så minskar man mycket på andelen kvigor, då vinner man mycket pengar bara på att liksom man har fått rätt kalv. Man fick inte en rekryteringskviga som man inte behövde, utan man fick en lönsam köttkorsningskalv istället.
Och ni var ganska tidiga med att seminera med mycket kött. Nu har vi hört det är 60% som seminerar som kött. Att så här, vad ser ni någon skillnad på djuren?
Du tänker i själva produktionen eller?
Ja, men överhuvudtaget att använda den här liksom, strategin. Att har det gett någon skillnad i produktionen, hur de ser ut, hur de funkar?
På det sättet inte själva mjölkproduktionen, men det man får tänka på är ju att de kvigorna som då föds, eftersom vi seminerar med så mycket kött, vi förmedlar ju vidare köttraskalvarna och tjurarna, vilket gör att det spacet som blir efter de här då gör att vi kan fokusera mycket, mycket mer på kviguppfödningen och veta att det här är ju ändå den, vad ska man säga, staben vi har att arbeta med, att vi inte har för mycket kviger som tar plats, utan att det är rätt kviger som får den platsen de behöver. Så på det sättet genererar ju det till en starkare kviga. Man kan seminera i tid och de tar sig och att man får en bra inkalvningsålder. Så det liksom blir det långa loppet som vi ser skillnaden. Sen har ju vi valt att seminera med Angus och de kalvarna när de föds är ju otroligt levnadsglada och pigga och friska. Så vi är väldigt nöjda med det valet, vilket gör att vi kan korta ner tiden också även på kalvarbetet.
Varför har ni valt just Angus?
De är väldigt levnadsglada, tycker om mat. Generellt väldigt friska och lätta att hantera i kalvålder, tänkte jag säga. Sen blir de ju lite roligare. De små köttbullarna brukar vi kalla dem. Fördelen med att vi seminerar med så mycket kött är ju att vi får ett helt annat andrahandsvärde på förmedlingskalven. Sen så ser vi ju också då, som jag pratade om innan, att rätt djur är på rätt plats. Vi har inte för mycket kviger som kostar pengar i uppfödning. Och att vi också är säkra på att vi har den rekrytering vi behöver med X-viken. Men det bygger ju också väldigt mycket på att vi har bra fruktsamhetsresultat. Så vi har väldigt duktiga seminörer här också. Och korna är väldigt duktiga på att ta sig.
När det ska göras en avelsplan och en strategi tycker Emilia att gårdens avelsrådgivare Anna Molin är ett väldigt viktigt bollplank.
Jag pratar ju mycket med Anna Molin då när det är dags att göra på växa, dags att göra avelsplan. Och jag har ju velat ha en tätare kontroll, tätare dialog nu i början, just för att jag är fortfarande ganska grön på det här. Men där också hon kan komma med sina insikter och synvinklar med just med hur mycket kött ska vi ha, vad finns det för tjurar på marknaden. Sen har jag ju önskemål kring vad tjurarnas kriterier ska vara, och sen så brukar Anna vara med och bolla åt andra hållet också då. Så det har varit jätteskönt att ha den stöttningen, så att man inte bara går till exempel på pollad eller på robottjurar när det finns andra egenskaper på andra individer som skulle passa bättre. Ja, men dels är det ju mjölkbarheten som jag tittar på. Sen är det ju väldigt mycket kring spenplacering och längd och hela den här biten. Många av Holstein-tjurarna idag är ju framförallt framtunga, vilket kan göra att framspenarna täcker bakspenarna när de står i roboten. Så det brukar ju vara lite olika aspekter som man väljer då på tjuren, att ibland så får man ta den som kanske har bra mjölkbarhet men lite, vad ska man säga, lite framtung. Så att det är riktigt handplockande på vad man vill ha. Och sen att man vågar byta tjur och kanske inte ha för mycket doser på samma, så att man inte satsar på samma kort, utan att det är lite olika.
På Lövåsa har de lagt om strategin för sina första kalvare sedan en tid tillbaka, och de har kunnat se riktigt positiva resultat, menar Emilia.
De första kalvarna här seminerar vi inte förrän 140 dagar. Och den hälsoeffekten har vi ju märkt liksom vid första semineringen, att det är en helt annan första kalvar att seminera när man väntar än vad det är traditionsenligt är runt 50-60 dagar som man seminerar första gången. Och det handlar ju väldigt mycket kring att första kalvar växer ju fortfarande när de kalvar in. De ska tappa sina tänder och de har nog fullt sjå att hitta både sin rangordning och sin plats i gruppen överlag. Så där tycker jag ju att vi har sett helt andra hälsoskillnader på när vi seminerar dem. Och det här var ju någonting som vi började med, ja, det är lite över ett år sedan. Så att de kvigorna, de första kalvarna börjar kalva in som andra kalvare nu. Och de följer vi ju stenhårt och ser vad det var för hälsoskillnader egentligen då, som andra kalvare med då. Resultaten hittills har ju varit väldigt lovande.
Men hur kommer det sig att ni började med det då? Hade ni liksom något problem som ni ville få bukt med?
Vi tittade väldigt mycket kring ett forskningsprojekt man har gjort kring det här med att förlänga intervallet på första laktation för första kalvare då. Och det pågår ju fortfarande där man också har tittat på andra kalvare. Det var ju också med i senaste husdjur, tänkte jag säga, just den forskningsartikeln. Och vi har ju inte haft några större problem med första kalvarna innan, utan vi såg bara att vi skulle kanske få en kraftfullare ko om vi lät henne vänta. Och fördelen med första kalvar är ju också att hon håller ju sin mjölk på ett helt annat sätt i laktationskurvan, vilket gör att hennes mjölk blir ju väldigt mycket billigare, för hon kan ju gå ner på sin foderstat och ändå mjölka 30 kilo utan problem. Så det är ju väldigt billig mjölk. Så det var ju också en ekonomisk aspekt i det också, att låta henne vänta. Och sen är det ju så, en ko är ju egentligen inte ekonomisk förrän hon blir andra kalvare. Och om vi kan producera fram ett djur som är en stark andra kalvare och också fortsätter att leverera mjölk laktation efter laktation, då är det ju en ekonomisk vinst i det stora långa loppet. Vi har ju ambitioner och ett avelsmål att vi ska ha 2 hundratonnare varje år. Och vi har ju haft en än så länge och en är väldigt nära här nu. Jag ska inte jinxa henne alldeles för mycket. Men det är också ett nyckeltal som påvisar hållbarheten hos en ko. Klarar hon så pass många laktationer och kan mjölka den mängden, så har man ju lyckats med sitt avelsarbete. Och fortfarande kan konkurrera med de yngre generationen.
Vad har ni mer för avelsmål då?
Ja, vi siktar ju på att kunna leverera 14 000 ECM. Vi siktar ju också på dels att höja våran avelsvärde, eller alltså avelsvärdering, avelsbedömning. Och få en mer homogenare grupp. Och det ser vi ju resultat redan av idag, att våra första kalvar är en helt, vad ska man säga, en mer homogen grupp att titta på. De ser likadana ut. Det kan låta tråkigt, men det är också ändå att då har man ju liksom lyckats med avelsstrategin och hitta individer och anpassa tjurar och sånt utefter vad våra kriterier är. Så att korna ser likadana ut, det är ju ett goal i sig.
Ni har gjort avelsstrategin för 2023.
Ja.
Vad kan du säga om den?
Mycket baserar ju sig på Marians arbete som hon har gjort innan aven. Där vi har egentligen höjt upp de målen som Marian satte nu. För att nu har vi lyckats så bra. Så de är liksom uppnådda. Både på LCM och mjölkbarheten och cyklarna för första kalvarna. Så att nu är det dags att försöka hitta nya parametrar som vi kan mäta utifrån nästa generations ko egentligen. Ja, men det långsiktiga målet är att se till att man behåller rätt djur. De ska ju sluta med flaggan i topp här. Det ska vara en glad ko som går på slaktbilen. Medellivslängden idag är ju 4 år. Jag skulle vilja se att vi är uppe på 6 år. Livstidsproduktion medel idag är ju 41 000. Och den ska ligga på 45.
Mot slutet av mitt besök på Lövåsa frågar jag Emilia vad hon tänker att hon kan skicka med till andra lantbrukare just när det kommer till avelsarbetet.
Ja, men det är ju att våga testa och våga lita på forskningen, tror jag. Det är ju väldigt många äldre rekommendationer som vi fortfarande lever kvar vid. När det är dags att seminera första gången, när det är dags att sina, men liksom att låta dem sköta sin grej. Och att känslan, den ska ju finnas där. Men många gånger så säger statistiken något annat. Och det är väl det som har varit den största utmaningen här, att en ko som är bra, att låta henne få till exempel kött, betyder inte att hon är borta, utan hon är kvar i produktionen och satsar på hennes avkommor istället. Och våga använda X-Vik. De parametrarna du får utav det gör ju en betydligt säkrare prognos för din rekrytering. Och då har man den rekryteringen man behöver och inte fler djur för det. För det är där också, det kostar pengar att ha för många.
Det säger alltså Emilia Astrenius som driver Lövåsa gård tillsammans med Dag Arvidsson. Och det var allt för Kopodden för den här gången. Vi kommer att fortsätta med avelstemat och besöka fler mjölk- och nötköttsföretagare i Sverige. Jag heter Sara Lindros och alla avsnitt av Kopodden hittar du på kopodden.se och där poddar finns.